Vi skal bruke litt grann mer tid i slutten av kapittel 4 før vi skal lese første del av kapittel 5. Nå håper dere har Bibelen med dere. Ta med dere Bibelen når dere går på møter. Det står i kapittel 4, vers 10, hvor fager din kjærlighet er, min søster, min brud. Hvor mye bedre er ikke din kjærlighet enn vin? Det er brudgommens ord. I kapittel 1 så møter vi noe av det aller første som bruden sier i sitt liv, i sitt forhold til sin elskere. Din kjærlighet er bedre enn vin. Det å få være sammen med han som min sjel elsker. Nå er det han som sier at det er noe som er bedre for han enn vin. Nå sier han noe om det som er aller, aller størst for han. Det får være sammen med deg. Det er når den kjærligheten som er skapt i ditt hjerte av å få møte han, driver deg på en slik måte at du må dit hvor han er. Det er rart det der med kjærligheten. Når man var yngre og stormforelska, hvor masse ferier man har kastet bort, altså. På ett vis. Men det betydde ingenting hvor hun skulle, hun som man var glad i. Det var bare om å gjøre å få tak i en billett og få reise dit for å få være sammen med hun også. Hvor det var hen, det betydde ingenting. Det var bare ønske om å få være sammen med den man var glad i. Hører du lengselen i Jesu ord? Din kjærlighet er bedre enn vin. La meg se din skikkelse. La meg høre din røst, leste vi i går. Og så sier han i vers 11, av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge. Av honning drypper dine lepper, min brud. Noen av dere som har sett en fireåring som spiser softis på en varm sommerdag. Vi har bodd mange av våre år nå den siste tida i Santa Cruz, en by ytterkanten av Amazonas, der sommertemperaturene ofte nærmer seg 40 varmegrader. Enormt fuktig. Og du var ikke på byen uten at ungene hadde lyst på is. Og det var et svare styr hver eneste gang. Når de liksom skulle ha disse svære isene og få trykka de i seg, mens det var 8 og 9 og 30 grader på gradestokken. Vet du hvor ofte ifra ungene hele ansiktet var fylt av is? Hvordan det drøp softis ned ifra hake og kinn? Har du sett en fireåring som spiser is i sola? Hvorfor drypper det av leppene? Hvorfor drypper det av kinnene? Av haka? Fordi at det er noe som har nådd munn. Og så drypper det ut det samme som har kommet inn. Brudgommen sier om hun, av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge. Og nå er det slik i Bibelen at veldig ofte så løftes honningen fram som et av de fineste bildene på ordet selv. Vi skal lese noen bibelvers som viser oss akkurat det. Aller først så leser vi ifra salme 81. Og vers 17. Der er løftet fra Gud skrevet slik, men deg ville jeg fø med den beste veten, og jeg skulle mette deg med honning fra klippen. Jeg skulle mette deg med honning fra klippen. Vi skal slå opp i 5. Mosebok, kapittel 32. Der tales det om hvordan Herren finnes i brud, hvordan han vinner seg sitt folk. Vi leser fra vers 10 og utover for sammenhengens skyld i 5. Mosebok 32. Han fant ham, altså Gud, fant ham i et øde land. I villmarken blant hyl fra villdyr i ørkenen, han vernet om ham, han våket over ham. Han voktet ham som sin øyesten. Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik brette han ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Det var Herren alene som førte ham. Hvem er det tales om? Det tales om Jakob, om bedrageren, om den svikefulle. Og så står det i vers 13 om Gud. Han lot ham suge honning av klippen og olje av det hardeste fjell. Han ga ham, og så kan du lese videre selv. Men du møter bildet mange ganger i Guds ord, og du møter det også i Esekiel kapittel 16, vers 13, der vi leste fra i stad, der det står at Gud ga hun honning å spise. Hun fikk suge honning til seg. Og så er det et merkelig uttrykk når Bibelen på nytt taler om honning ifra klippen. For rent menneskelig sett så er det er jo helt bak mål. Det er jo ingen som er på jakt etter honning som springer til fjells. Det er jo ingen som leter etter klippen og stein og berget på jakt etter honning. Der finnes det jo ikke noe honning. Honningen den finnes i skogen. Honningen gjemmes bak barken på treet. Jeg glemmer aldri for mange, mange år siden. Jeg var i høyjungelen i Chuquisaca på honningjakt sammen med tre bolivianske ungdommer. Juan og Osmar, de var evangelister og hadde med seg en tredje mann som heter Antonio. En fin kristen bror, men en veldig stillferdig mann som omtrent aldri åpna sin munn. Og så går vi på skogstur, og så er det underlig for meg å se hvordan de liksom finner fram og vet og liksom og finner tak i trærne der de vet at honningen er. Og de løfter macheten og begynner å slå løs på treet. Helt til det begynner å åpne seg, og de plutselig stopper helt opp. Og så tar de fram plastikkposer, sånne brødposer, og så legger de liksom klar under det som de har begynt å åpne på treet. Og så står de klar mens macheten løftes en siste gang, og så slås det siste slaget. Og så begynner honningen å renne ned i posene. De fyller pose etter pose. Og når det ikke er flere poser, da bøyer de seg inn imot treet en etter en, og så slikker de treet helt rent for honning. Vi kommer tilbake til bygda der vi har tilhold. Om kvelden så er det et møte i jordhytta som de bruker til kirkelokalet. Og etter at Guds ord er delt og forkynt, så åpnes det opp for vitnemøte. Det var ikke mange som reiste seg og tok ordet den kvelden. Men en av de som gjorde det var Antonio Cruz, han som aldri sa noe. Han reiser seg opp, og så leser han et eneste bibelvers. Og så lukker han boka, og så setter han seg. Jeg kommer aldri til å glemme hva han leste. Salme 19, vers 11. Der står det om Guds ord i sammenhengen. Herrens lov er fullkommen, står det som overskrift over kapittelet. Han leser vers 11 om Herrens ord. De er mer dyrebare enn gull. Fint gull i mengde. De er søtere enn honning. Ja, honning som drypper fra vokskakene. Och så lockade han boka och så satte han sig. Och så satt jag där och undrade mig i möte med vittnesbördet. För jag såg hans värde honningen hade för han. Och så avlägger han sitt vittnesbörd. Det är något som är finare än den finaste honningen. Gud ser att det är honning ifrån klippen han vill mätta dig med. Inte honning ifrån trä eller ifrån skogen. Bibeln talar om en Gud som är sin tjänar löftes i hand och så slår han på klippen. Och så springer det fram något som räddar folket. Det får ta till sig. Klippen som följde dem var Kristus, står det i 2 Korinthierbrev 10:4. När Jesus levde här på jord så var det många som var på leiting efter något som kunde stilla deras djupaste trang. Ge livet mening, ge livet lys och hopp. Noen, de slokket sin törst, prøvde å slokke sin törst i de mange sprukne brønner, i allt det som verden kunne gi. Og oppleve det som Jesus sier, liksom at man blir törst igjen. Andre, de bega seg på vandring sammen med Jesus. Och så stilles det spørsmålet når vittnesbyrd om han brer sig. Kan det väl komma något gott ifrån Nazaret? Det var inte dit de sprang de stora mängderna på leiting efter det som kunde fylla dem med djupaste trang. Men det var bara han som kunde fylla den. Du läser om en brud som har fått suge till sig honning ifrån klippen. Och så ser brudgommen att det är honning och mjölk under hennes tunga. Och så liksom det som hon har fått, det strömmer ut igen av hennes egen mun. Det är förunderligt. I vers 12 så säger han, en lukket hage är min syster, min brud. Ett avstängt uppkomme, en förseglet kilde. Och texten lar oss skönna det att det var inte hva som helst som hade avgång dit in. Det var en plats där bara brudgommen hade avgång. Och så talar han om en lukket hage, en förseglet kilde. Sangen skriver det, Jesus alene, mitt hjerte skal eie. Jesus alene, der inne skal bo. En annen skriver også, når verden beiler, da vil jeg si nei. Jesus har mitt hjerte, og hjertet deles ei. En lukka hage taler om hellighet. Hellighet handlar också om avskillelse. Något som är skilt ut för att tillhöra bara en. Det är inte många år sedan du så jublande fotbollsspelare på gräsmatta efter att ha vunnit en VM-finale. Som drar av sig sina skjorter. Och så står det 4 ord skrevet på. I belong to Jesus. Jag hör Jesus till. Väckelsen har nått långt, långt in i det brasilianska fotbollmiljön. Också på landslagsnivå. Där människor som har lyckats och leva och bli sett upp till ifrån alla kanter har upplevt att mänsklig succé, position, makt, ära, pengar, det har egentligen dypest sett ingenting att ge. Och så har evangeliet dratt dömes hjärta till Jesus. Jag hör han till. I brudekammeret i hjärtat, säger Luther, där ska brudgommen få vara alena med sin brud. Han säger vidare i vers 15, en kilde i hagen är du, en brunn med levande vatten och strömmar från Libanon. Det är ju akkurat det Jesus talar om i Johannes kapitel 4. När han säger det att den som dricker det vatten som jag vill ge, han ska inte törste mer. Och så ifrån hans inre så ska det strömma kilda med levande vatten. Ska vi läsa en gång till kan han säga. En kilde i hagen är du, en brunn med levande vatten. Väl, vi ska förlata kapitel 4 i denna omgång. Och så ska vi in i kapitel 5. Där talar han i vers 1. Och så talar hon i de resterande vers som vi ska läsa samman. Jag har lyst att säga att kapitel 5 gör ett enormt intryck på mig. Där möter du bruden i all hennes simpelhet. I all hennes likegyldighet, där hon löfter fram undskyldning efter undskyldning. I möte med han som kommer bara för att vara god emot honom. Ska vi läsa samman ifrån vers 1 till 8. Brudgommen säger, jag är kommet till min hage, min syster, min brud. Jag har plockat min myrra och mitt krydder. Jag har spist min honningkaka och min honning. Jag har druckit min vin och min mjölk. Vänner, ät och drick. Drick dere glada, mina kära. Och så säger hon. Jag sover, men mitt hjärta våker. Då hörs min älskades röst, han banker på. Lock upp för mig, min syster, min käraste, min due. Du fullkomna. För mitt hod är fullt av dugg, mina locker av nattens dråper. Jag har tagit av mig kappen, skulle jag ta den på igen. Jag har vasket mina fötter, skulle jag då skitna dem till. Min älskade rakte sin hand in genom luken. Då blev mitt hjärta rört för hans skyld. Jag stod upp för att öppna för min älskade. Mina händer dryppet av myrra. Mina fingrar av flytande myrra som vette handtaket på låsen. Jag lukket upp för min älskade. Men min älskade hade vänt om och gått bort. Min själ var ute av sig själv över hans ord. Jag lette efter ham, men jag fann ham icke. Jag ropte på ham, men han svarte mig icke. Väktarna som går omkring i byen mötte mig. De slog mig, de gav mig sår, de tog slöre från mig. Väktarna på murarna. Jag ber dere indel i dere Jerusalems döttre. Om dere finner min älskade, vad skall dere si ham? Att jag är syk av kärlighet. Jag är kommet, säger han. Min syster, min brud, jag har plockat min myrra och mitt krydder. Jag har spist min honningkaka och min honning. Jag har druckit min vin och min mjölk. Vänner, ät och drick, drick dere glada, mina kära. Alltså, du skönner av dessa orden att han kommer inte för att kräva. Han kommer inte för att njuta. Han kommer inte för att ta till sig. Han brukar ord som visar att han har fått allt det han tränger. Men han kommer och så har han händerna full. Jesus kommer för att ge. Jesus kommer till dig för att ge. Han kommer inte för att få. Han kommer inte för liksom att summera upp och se vad du har fått till. Han kommer liksom inte för att ta med sig allt du har att ge till han och liksom gå vidare i livet. Jesus, han kommer alltid för att ge. Och så kommer han tidig om morgonen. Det skönner du utifrån det som står i det andra verset. När det står om att han kommer med sina lockar fulla nattens dråpa. Med sitt ansikte eller sitt hode fullt av dugg. Han kommer tidig om morgonen. Och så däcker han bord för ho. Vänna, säger han. Kom och ät och drick. Och så han inbjuder och ropar det ut där han kommer. Så ropar han, kom. Och så säger han, drick, docker glada, säger han. Hör du det? Jesus ber dig komma och dricka dig glad. Det är inte så att ett människa är fött glad. Och liksom är glad uansett att glädjen liksom är en sån konstant tillvärelse. Men Jesus säger att det är något som kan nå in i ditt liv som kan göra dig glad. Jesus säger, kom och drick dig glad, säger han. Åh, om vi kunde få tro det. Vi som lever i vår sorg och vår smärta och vår misslyckethet och vår frustration och vår bekymring och vår ängstelse. Och allt detta präger livet vårt. På ett slikt vis att vi ofta går med ett böjd hode. Och så säger han, kom och drick dig glad, säger han. Han däcker bord och så vill han att du ska komma och fylla dig med något som kan skapa glädje och jubel i ditt hjärta. Och det är förunderligt med den glädje som ordet kan skapa. Som Jesus kan skapa. Väl kan jag leva i sorg och prövelse och vanskeliga tider. Och med smärta och gråt på mitt kinn. Men allikevel så är det möjligt att få leva med glädje dypt, dypt i sitt hjärta. Drick dig glad, säger Bibeln. Och då pekar han inte på flaska eller på vad denna världen måste ge dig. Men då säger han, kom till mig. Om du kunde tro det. Jag vet att du bär på en längsel och en trång i ditt liv. Att kunna få känna på glädje och lycka i ditt liv. Och bara du vet hur du letar för att finna den lyckan. Vad du fyller dig med. Du vet hur du köper ting efter ting. Och liksom ska ha mer och mer och mer. Du blir aldrig glad. Du blir aldrig mätt. Du blir aldrig tillfredsställd. Du får vara med på det och det. Och får positioner och massa slike ting. Beundra och sätt upp det. Det gör inte hjärtat ditt glad. Det kan bara ske. Om du får ta emot det som Jesus vill ge. Husker du psalm 81:17? Men deg ville jeg mette med honning ifra klippen. Hon sover. Men mitt hjerte våker, sier hun. Da høres min elskedes røst, han banker på. Lukk opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne. For mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråpa. Det er et underlig bilde. Hun på innsida, han på utsida. Hun der inne i sin sløvhet og søvn. Han på utsida med et brennende ønske om å få gi. Och så står det en lukkad dörr i mellan. Åpenbaringen tar oss med inn i en nesten uvirkelig situasjon. Den tar oss med like inn i et forsamlingslokal eller i et menighetsliv. Inne så synges det så fint som bare det. Inne så er det nådegava i funksjon. Inne så er det omsorg for den andre. Inne så lyder det også ord om Gud. På utsida så står Jesus og banker. Du leser om det i Åpenbaringen kapittel 3, når det skrives inn til menigheten i Laodikea. Alt så fint, så flott. Men Jesus på utsida. Alt så fint og flott i ditt liv. Men er Jesus inne, eller er han ute? Hvis denne boka ser sånn ut i ditt liv, da har jeg lyst til å si det, at da er Jesus lukka ute. I det at boka åpnes, så lukkes Jesus inn i ditt liv. Jeg tror det er Øyvind Andersen som sier det, at det går ikke an å ha ett forhold til Guds ord og et annet forhold til Jesus. Jesus, han betyr akkurat like mye for deg, eller lite for deg, som Bibelen betyr for deg. Og om du kunne bruke ørene dine til å høre meg i kveld. Jeg er kommet, sier han. Og så kommer han ikke for å kreve. Så kommer han liksom ikke for å kritisere, for å snakke om alt som har gått skeis i ditt liv. Men han kommer for å gi. Han kommer for at du skal bli glad dypt inne i ditt hjerte. Og så sier han, lukk opp for meg. Du, min kjære, sier han. Du fullkomne, sier han. Det snakket vi om i forrige time. Og så sier han det liksom, for at det ikke skal være noe tvil i hennes liv, så sier han det sånn, for mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper. Så har jeg lyst til å si det enda en gang. Skal vi komme på innsida liksom, og bak bildene og bak uttrykkene som løftes opp for oss, så må vi lete i vår Bibel hvordan bruker Herren de forskjellige ord. For det er ikke slik at ordene bare velles på slump og liksom løftes ned på sidene våre. Skal vi ta og lese noen få bibelvers? Aller først i ordspråkene. Ordspråkene 19 og vers 12. Ordspråkene 19-12, så står det slik, en konges vrede. Det er kongen som kommer. En konges vrede er som løvens brøl. Men hans velvilje er som dugg på gress. En konges vrede er som løvens brøl, men hans velvilje er som dugg på gress. Hva er det du hører når han kommer og i møte? Du hører ikke løva som står og brøler på utsida, som bærer dødens bud inn i hennes liv. Men du hører en som sier, mitt hode er fullt av dugg. Og så er det det Herren sier, hans velvilje, kongens velvilje, er som dugg på gress. På spansk så står det annerledes. Där står det, so favor come el rocío sobre la hierba. Alltså hans godhet som dygg på ugräs, står det. Synes det fint det? Här står det som dygg på gräs, men på spanska står det som dygg på ugräs. Alltså hur han kommer och så lägger han all sin godhet mitt i det aller skittnaste hjärtat som är fullt av ugräs och skit. Det är nog med nåden på samma vis som med vannet. Det söker beständig det aller, aller djupaste. Är det inte slik? När det pösregner, när det höljer ner, då samlar det sig inte upp över backen och finner vägen på den höjaste toppen till den flottaste tinn. Men vannet, det samlar sig. Och ju djupare du kommer, jo mer vann vill du finna. Så är det med Guds nåde. Den gis inte till den vällyckan. Den gis till den där går i stycker för. Till den som har det ont. Till den som tänker att det är inte något vits för mig. Det är till dig han kommer. Och så kan vi läsa också i psalm 133. Jag ska bara läsa helt kort en sång vid festreisen av David. Se hur gott och hur vackert det är att bröder också bor samman. Det är som den gode oljen på hodet som flyter ner på skägget, Arons skägg, den flyter ner på kanten av hans klädning. Så ska du höra, det är som Hermon dugg som flyter ner på Sions berg. För där har Herren satt välsignelsen, liv till evig tid. Det talas om dugg, om Hermons dugg. Och så talas det om att där hvor duggen är, där är det satt liv till evig tid och välsignelse. Ser du hur brudgommen lejte hon upp? Och så kommer han till en lukkad dörr. Man skulle nästan inte tro det utifrån det vi har läst tidigare i boka. Hur god han har varit med, hur han har överöst hon med nåde och kärlighet. Att han då skulle finna en lukkad dörr när han stiger sin brud i möte. Han river inte upp. Det kunde han ha gjort hvis han ville. Men Jesus tvingar sig aldrig in. Han har mer respekt för dig än du har för han. Men han står inte uvirksom heller. Han begynner och banker på. Och så säger han, luk upp för mig. Och så överöser han ho med goda ord. Han vill då bara väl. Och så svarar bruden. Tar ho till ordet. Jag har tagit av mig kappen. Skulle jag ta den på igen? Jag har vaskat mina fötter, skulle jag då skittna dem till? Och man kan bli rystad i möte med slika ord. Allermest för det att man känner dem så igen i sitt eget liv. Där står han och banker på och säger, luk upp. Han vill ge henne. Han vill göra henne glad. Han vill vara samman med henne. Och så säger hon, jag har tagit av mig kjolen. Skulle jag väl ta den på igen? Ja, var det så mycket arbete? Var det så vanskelig att ta på sig kjolen igen? Jag har vaskat mina fötter, säger hon. Skulle jag då skittna dem till igen? i en kulturisk eller en kulturell sammenheng. Og det møter du den dag i dag. Det første de gjør om morgenen og det siste de gjør om kvelden, det er å feie golvet slik at det skal være rent. Og så er det slik i slike sammenhenger både i Midtøsten og Bolivia for den saks skyld, at liksom støvet legger seg på nytt og på nytt. Men det er det siste de gjør. Det er å feie golvet. Senga sto kanskje 3 meter ifra døra. Toppen. Jeg har vasket mine føtter, skulle vel skitne dem til. Ja, var det så farlig da? Å gå 4-5 skritt og få åpne ei dør for at brudgommen skulle få komme inn og kaste seg om halsen på henne. Ser du hvor hard hun er? Hvor kald hun er? Hvor likegyldig hun er? Hvor simpel hun er? Og nå har det seg slik at de siste årene har vi bodd ute og har hatt elever fra Bibelskolen i Tromsø på besøk år etter år. Og der falt i min lodd og hadde Salomos høysang ute. Og da har jeg ofte brukt et eksempel. For ofte så kan du møte noe av det vanskeligste for noen av ungdommene når de er borte i 2 måneder. Det er kanskje, eller det aller vanskeligste er kanskje for den som har en kjæreste, eller en jente, eller en gutt de er glad i, som er hjemme. Og så går liksom dagene når man kjenner på en lengsel. Å, jeg skulle få truffe henne igjen. Jeg skulle få sett henne igjen. Å, bare jeg kunne få hatt en time sammen med han. Fått snakke med han og vært sammen med han. Tenkte jeg at jeg reiser en slik jente til Sør-Amerika. Hjemme sitt kjæresten, som er så uendelig glad i henne. Og når hun har vært borte 1,5 måneder, så klarer han ikke lenger på et vis å holde ut det og ikke få se henne. Og så ordner han med arbeidsgiver eller studiested og i hvert fall ordner seg fri. Han bruker masse penger for å få kjøpt en billett. Han vil ned og møte henne. Han pakker en koffert med det aller mest nødvendige han selv trenger. Ellers så fyller han resten av kofferten og den andre kofferten med det han vet som hun er aller mest glad i. Enten det er Nugatti-boksen eller hva det måtte være. Og så kommer han inn, og så har han gjerne gitt meg beskjed om at han kommer og fått vite hvor er det hun bor, hvor treffer jeg hun. Tenkte jeg at han kommer tidlig en morgen. Og så nærmer han seg leiligheten der hun bor sammen med de andre studentene. Han går rett bort til døra der han vet at hun ligger. Og så banker han på. Så hører han kanskje noe smale grynt fra innsida. Og så sier han, lukk opp for meg, du min kjæreste. Lukk opp. På innsida ligger jenta. Og høre hvem det er som står på døra. Og så sier hun det, nei, du skjønner, jeg har akkurat tatt av meg klærne før jeg la meg i går kveld, så nå skulle jeg ta dem på meg igjen. Du skjønner, jeg tok meg et bad og en dusj rett før jeg la meg, skulle jeg skitne til føttene mine igjen. Hun tenker en sånn situasjon. Men tenkte jeg at det hadde skjedd? Hva hadde gutten da gjort? Ja, det kan være forskjellig. Det er mulig å rev opp døra og liksom skjelte ut og utøst alt sitt raseri. Om det virkelig går an å være så simpel. Det kan hende han hadde snudd seg i ren vrede og bare gått sin vei og reist rett hjem igjen uten å ha sagt et ord mer. Det gjør ikke brudgommen i Salomos høysang. vad gör han i möte med det aller, aller simplaste i hennes liv? Det står i texten. Och det står slik, min älskade rakte sin hand in genom luken. Alltså utan att säga si ett ord mer, utan ett fördömmande ord, så räcker han handa sig in genom luken. Och så är det en ting han vill att hon ska se, att hon ska bli upptatt av. Och det är handa hans. Och så sitter jag i möte, inte med Sulamits likegyldighet här, men i möte med min egen likegyldighet. Och du kanske i möte med dig. Det är en ting Jesus så inderlig vill, mitt i det aller simplaste i vårt liv. Han ville att du skulle se Hanna hans. Den Hanna som bara gjorde gott. Den Hanna som blev lagt på ett ödelagt liv, på nytt och på nytt till helbredelse och upprejsning. Den Hanna som lyftade upp den fallne igen och igen. Den Hanna som törkade tårar där kort tåran fallt på människors kinn. Den Hanna som hade makt över allt som mötte han i världen. Den Hanna som han öppnade när romerske soldater står här med stora naglar och hamra i sina händer för att nagla han till ett kors. Bara för att han älskar dig. Det var enaste måten att köpa dig fri från lovens förbannelse på. Det var att låta sig nagla till korset och där dricka all Guds vrede som berakt han. Och där hang Jesus i all sin gru, där all Guds vrede över all vår synd ödelägger hans själ. Där han ropar det ut i smärta och förtvivlelse, min Gud, varför har du förlatt mig? Du möter han en timme tidigare när hans händer faller sig ett semane hage. Och det står att dödsangst kom över han. Har du smakt något av det någon gång? Var en slik rättsel grip tak i dig, att liksom livet stoppar helt upp, du aner inte hur du ska gå längre. Det är grusomt att läsa. O min kära konge och brudgom, dödsangst kom över han. Han som aldrig var rädd. Han som aldrig var rädd när de andra skalv av rädsel. Vad är han så rädd för? Ja, det är inte vissheten om att bli förlatt och sveka sina discipler. Det är inte piskeslag och järnstänger som löftes någon timme senare och liksom dunkar lös på Jesus. Det är inte tornekron och fysisk smärta. Det var inte det som var centrum i Jesu lidelse. Det var det att möta en helig Gud med ansvaret för din likegyldighet, för ditt hare, kalle, skittne, sorte hjärta, för alla de stygge ord som har sårat och ödelagt gleden och livsmotet till andra människor. För all de synd, därför måste Jesus dö. Han kom i dödsangst. Men det här har jag lyst att säga. Det var inte angsten som var problemet. Angsten var inte ett fnugg i sammanligning med det som han fryktade för. Och det som han mötte när det blir mörkt på Golgata. Och han hängde där i 3 timmar och smakade helvetes gru. Händerna han är så öppna och rakt ut emot en hel världen. Och så är det en sanger som skriver: "Jag stann och ser på en nagla han. Där blodstråpar tunga fäll. Jag stann och ser på en nagla han, min frälsare var för mig. Och de får icke jag anna kan än tillbe och älska dig." Ser du den Hanna? Gör det något med ditt hjärta när du ser den Hanna som räckes ut bara för att vinna dig tillbaka. Det gör något i brudens hjärta. Hör du vad hon säger? "Då blev mitt hjärta rört för hans skull." Och jag ska säga dig en ting. Det finns inte ett enaste hjärta, varken på Fläckeröj eller i hela vårt vidsträckta land, som är så hårt att inte Gud kan få böja det och smälta det om man får rätta ett människas blick på sin egen hand. Det var för mig. Då blev mitt hjärta rört för hans skull. Och så stiger hon upp ifrån sin säng. Hon säger att min själ var helt ute av sig. Av hans ord. Åh, hur ordet har gjort något med hon. Hur ordet har väckat hopp. Hon som ligger så simpel, så likegyldig. Och så springer hon upp till dörren. Och så lockar hon upp. Och så är han inte där. Så har han gått sin väg. Då börjar det i förfärdelig tid i bruden sitt liv. För att hoppa tillbaka till bilden som är brukt i stad från Bolivia. Hvordan tror du det ville vore för jenta på ett vis när hon liksom kom till sig själv och fick sett hur otrolig rå och simpel hon hade varit emot sin älskare? Och visst han hade rejst hem igen. Tror du hon hade glädat sig till att möta han igen? Jag är överbevist om att hon hade gått med en förfärdelig rädsel och osäkerhet i sitt liv. Hvordan ska det bli att möta han igen? Vad kommer han på sig? Vad kommer han åt att göra? Men samtidigt vet hon det att jag kan inte leva utan han. Hon må bara få träffa han. Och det är det som du möter vidare i Salomos höjsan kapitel 5. En brud som begir sig ut på leiting efter den som hennes själ älskar. Det hon har med sig, det är det djupaste sviket och fallet och nederlaget i hennes egen liv. Det är allt hon har med sig. Tror du är rädd för att möta honom igen? Tror du är osäker på vad han kommer att säga? Det teksten viser oss, det i hvert fall at hun må på møtene igjen. Det finnes ikke noe alternativ. Om han forkaster meg eller tar imot meg, så må jeg få møte han. Jeg kan ikke leve uten han. Jeg kan ikke dø uten han. Og så har hun det med seg, samtidig som hun begir seg ut på leiting med det ene dype ønsket i sitt liv. Jeg må finne han. Jeg lette etter han, men jeg fant han ikke. Jeg ropte på han, men han svarte meg ikke. Bibelen sier, søk Herren mens han er å finne. Kall på han den stund han er nær. Og så sier hun det midt i sin nød. I vers 7 i Salomos høysang 5, vekterne som går omkring i byen møtte meg. De som var satt på murene i byen for å holde vakt, for å verne byen, de som var ledere på et vis i samfunnet. De slo meg. De ga meg sår. De tok sløret fra meg, vekterne på murene. De som Gud hadde satt på murene for å vokte byen. Det er mange historier om det. Mennesker i sin dypeste nød, på leiting etter Jesus, i møte med sjelesørgere, ledere, hva den måtte være. Det var ingen sann hjelp til å finne Jesus igjen. Men det var nye slag. Det var nye sår som ble revet opp, slik at det ble enda verre. Men hun må møte han igjen. Og med sin smerte over sin eia svik, og med slagene og sårene som påføres henne utenfra, så møter du henne fortsatt på leiting. Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, om dere finner min elskede. Hva skal dere si han? At jeg er syk av kjærlighet. Og så har jeg lyst til å be deg bli med i morgen klokka 11. Da skal vi følge bruden videre på hennes vandring. I den periode kanskje av hennes liv, der hun har det aller, aller vanskeligst. Amen.